Jag tror att vi är redo att börja. Psalm
56 tänkte jag vi skulle få sjunga några verser av. Och då tänkte jag verserna 3-5. Vers 3-5 på psalmen 56. Det är så att det är min yngsta dotters favoritsalm 56. Hon sa igår att hon ville ha den på sin begravning, som jag hoppas att jag inte ska behöva vara med om. Men det har en viss anknytning till vårt ämne också, som jag ska återkomma till. Men vi sjunger av psalmen 56 från verserna 3-5. Anknytningen, ett perspektiv på frälsningshistorien, ska försöka förklara vad det är och inte är. För många år sedan fick jag uppgiften att predika i en domkyrka med anledning av Svenska Dietistförbundets årsmöte. Och då använde jag en text från profeten Jesaja där det står att Herren ska på detta berg göra ett gästabud för många folk. Ett gästabud med feta rätter. Det var en slags anknytning. Jag knöt an till det som var deras intresse som dietister. Och man kan tala till konfirmander utifrån psalmen där det står: och löftets båge glänser för min syn. Och så kan de tänka på den utlovade mopeden eller motorcykelbågen som hägrar för dem inför konfirmationen. Och det där är inte så viktiga saker, utan det kan vi säga är anknytning i lite dålig mening. Det finns en slags anknytningsteologi som vi inte ska ägna oss åt särskilt mycket. Men vad jag ska tala till er om nu en stund, det är någonting som jag har lärt mig lite av i mitt nya yrke, som inom skolans värld, där jag har fått anledning att fördjupa mig lite i ungdomars psykologiska utveckling. Och där har jag stött på anknytningspsykologin som ett begrepp. Och det här behöver man inte alls lära sig. Men anledningen att jag vill tala till er om detta är att jag tyckte att det jag lärde mig där var en hjälp att förstå vår samtid och förstå människan och till och med förstå någonting av vad Bibeln är. Och då vill jag förklara detta för er. Som många säkert har sett någon gång i livet så finns det en liten grop på magen. Och den finns där som ett minne av en navelsträng som vi en gång hade när vi var riktigt små. Och den var väldigt viktig för att vi skulle kunna utvecklas och få näring och bli färdiga så pass att vi kunde födas fram med bibehållet liv. Eller hur? Men då skärs ju sen navelsträngen av, som ni vet. Men enligt anknytningspsykologin så finns det i människans själsliv, i det framfödda barnet, i det uppväxande barnet, hos tonåringen och ungdomen och hos den vuxne, så finns det ett slags andliga navelsträngar. Vi kan kalla dem för morötter och pappband om vi vill, men det behöver vi inte göra. Det gör man bara om man har lite humor, kan man kalla det för morötter och pappan. Det vill säga att det finns någonting i våra hjärtan som binder oss på djupet till våra föräldrar om det är som det ska. Och det är av den största betydelse för att vi ska utvecklas som människor. Inte i första hand oss till kroppen, utan till själslivet, till vårt tänkande som personligheter. Och det är detta som anknytningspsykologin handlar om. Anknytningspsykologer kan säga att anknytningen är en av de viktigaste krafterna i hela tillvaron. Detta som får tingen att hålla samman. Atomerna som binds till varandra och bildar molekyler. Planeterna som kretsar kring en sol och som hålls ihop i ett system. Och denna kraft bygger upp tillvaron. Och då ser man detta, att för att vi ska kunna utvecklas till hela människor så behöver vi under mycket lång tid rikta hjärtats navelsträngar till någon gestalt, en människa som vi kan lita på, som vi kan ha förtroende för, som vi upplever på något sätt som en trygghet, som är större och starkare än vi och som vi kan ha ett djupt förtroende för. Och det här är väldigt viktigt och befriande, tycker jag, att få höra om. För det finns så starka krafter som vill bryta ner detta, som bara ser den fortsatta relationen mellan barn och föräldrar som ett problem, som man så fort som möjligt ska skära av de banden, så att vi blir suveräna, oberoende, starka men ensamma människor. Nu har man i forskningen sett att detta kan bli få förödande följder för en ung människas personliga utveckling när det gäller inlärning, när det gäller förmågan att lära sig av misstag, förmågan att förstå sig på andra, om inte banden till goda förebilder, till föräldrar är starka. Några av er har på landet kunnat se att om en ankmamma får sina ägg kläckta och de här små, vad heter det, ankunga, änklingar eller vad heter det, de här små ankunga. När de kommer ut ur skalen så vill de så fort som möjligt knyta an till sin mamma i bästa fall. Men om hon inte är där och någon råkar gå förbi med en gräsklippare, ja då knyter de an till gräsklipparen och börjar trava efter det. För det är så med anknytningskraften, som psykologiskt fenomen hos människor och alla andra levande varelser, så är den inte så att säga biologiskt betingad. Och det är på gott och ont. Men det betyder att vi har inte bara förmågan att knyta an till de som är biologiskt i släkt med, våra biologiska föräldrar. Utan vi kan knyta an till, det kan ju vara så att ens egen mamma dör i barnsäng. Eller att man blir bortlämnad så mycket liten till ett barnhem och sedan efter några månader får adoptivföräldrar. Då går det lika bra för hjärtat och psyket att knyta an till dem. Alltså att rikta hjärterötterna, det jag kallar för morötter och pappband, till dessa föräldrars hjärtan och ur dem hämta kraft att utvecklas som människa. En kanadensisk forskare som jag haft glädjen att få möta och ha som gäst i mitt hem och på min skola, och som jag har läst en utmärkt bok av, som jag har med mig här. Den heter Våga ta plats i ditt barns liv. Han började sin karriär som psykolog med att arbeta bland annat på ett ungdomsfängelse. Ett fängelse där han mötte många trasiga ungdomar, tuffa ungdomar, hårda ungdomar, livrädda ungdomar. Ungdomar som hade svårt att gråta när de var ledsna. Och han kom snart i underfund med att det som förenade alla de här ungdomarna, det var att de tidigt hade fått mycket dåliga relationer till sina föräldrar. Och ersatt dessa relationer med kompisgäng. Att rikta de här morötterna och pappbanden bort ifrån föräldrarna till de jämnåriga. Men de jämnåriga, de har inte mognaden och inte kraften att stå för en långsiktig trygghet. De är inte pålitliga, utan de sviker och de hånar och de retas. Och för att skydda sig mot att få hjärtat sårat, så bygger man upp murar omkring sitt hjärta. Och det är dessa murar som hämmar barns och ungas psykologiska utveckling. Det gäller själva livsviljan. Det gäller förmågan att lära sig av sina misstag. Det gäller förmågan att lära sig nytt. Allt detta hämmas på grund av att man blir sviken och man skyddar sig genom att bygga upp stenmurar omkring sitt hjärta. Gordon Neufeld, den som har skrivit den här boken, han berättar själv att när han kom och började skolan, det var på landet borta i British Columbia i Kanadas västra delar, så var han hungrande efter kunskap. Och han kom från ett hem där han tyckte om sina föräldrar och levde i en trygg gemenskap med föräldrar och syskon. Men där i skolan så var inte det så populärt. Särskilt inte bland de andra killarna, pojkarna, som skulle vara tuffa och som retades med den här pojken som de tyckte var lite mesig, som det heter. Förstår ni vad jag säger? Men, berättar Neufeld, det gjorde inte mig någonting, för de kunde inte skada mitt hjärta. För mitt hjärta, det hade jag skänkt till Mrs. Ackerby, till lärarinnan, till fröken i skolan. Han älskade sin lärarinna. Han riktade där i skolmiljön sitt hjärtas rötter mot henne. Det visste inte hon om. Men han tog efter henne. Hennes sätt att tala gjorde han till sitt. När hon sa åt klassen, tyst i klassen, då vände han sig om och sa tyst i klassen till de andra. Och det kan man ju räkna ut att han blev ju inte mer populär på det sättet. Men, alltså, även om han blev retad så blev han inte så djupt sårad. För den som han hade knutit an till, hon var pålitlig. Hon var densamma dag för dag och hon hade någonting viktigt att lära. Förstår ni detta? Och jag tror det som är så fint med den här anknytningspsykologin, det är att den kommer så nära våra naturliga erfarenheter. Den är, som det heter, intuitionskompatibel. Alltså den ligger nära vår intuition. Och den kan vi ha, ni har hört det ordet, lite kvinnlig intuition. Det här att man utan att ha gått i skola så har man på känn vad som är sunt och riktigt och naturligt. Och det tror jag också ni ska känna av den här, det jag försöker nu berätta för er. När Neufeldt cirka 20 år senare, efter att ha haft olika andra platser och tjänster, blev skolpsykolog, bland annat på sina barns skola, där han mötte inte kriminella ungdomar, inte ungdomar från slummen, utan från ett välbärgat medelklassområde i Vancouver, där vinterolympiaden var för några år sedan, så blev han mycket förvånad och oroad. För bland de här skolungdomarna som inte var kriminella så såg han samma tuffa attityder, samma likgiltighet, samma ointresse för vuxna i skolan, samma oförmåga att gråta som han hade sett i fängelset 20 år tidigare. Och när han försöker förstå vad är det som håller på att hända med barnen och ungdomarna i Kanada, i USA, i Europa, så har han sett att efter andra världskriget så pågår ett krig mot våra barn och ungdomar. Där starka krafter vill slå sönder familjerna. Vill klippa av, skära av morötterna och klippa pappbanden. För att istället skapa det man kallar tonåringen. Och det här med tonåringar, det har inte funnits i världen för fram till 50-talet. På 50-talet uppfinner man tonåringen som en liksom självständig varelse med sin egen psykologi, sin egen kultur. Och inte nog med det. De kommersiella krafterna, de som vill tjäna pengar på oss, de ser att tonåringarna är en mycket bra grupp att göra reklam till. För de kan få tag på pengar, de har en stark vilja, och så formar man en kultur och en marknad för tonåringen. Och då är det starka krafter i samhället som verkar för att föräldrar ska börja känna, om jag nu håller fast vid mina barn och säger, ni ska vara hemma den här lördagskvällen och nu ska vi spela spel tillsammans och vi ska sjunga tillsammans och på söndagen ska vi gå till kyrkan. Ja, då får man dåligt samvete. Då läser man i tidningar och hör på TV att nu är jag ett monster för jag som mamma och pappa tar plats i mitt barns liv. För mina barn, de ska ju vara ute bland sina kompisar. Först då blir det människor av det. Först då kan de fungera i samhället bland sina kompisar. Och detta är en enorm lögn och ett bedrägeri. Och i Sverige så har ju det här förstärkts av inte bara de kommersiella krafterna som vi har fatt på våra ungdomars pengar, utan det har ju understötts av de andra krafterna, de politiska vänsterkrafterna, som har sett i familjen, i de trygga banden mellan föräldrar och barn, ett hot mot att bygga det nya samhället. Och därför har man drivit fram hela detta dagis Sverige, där man så tidigt som möjligt ska få barnen bort från sina föräldrar, in i jämnåriga grupper, och där det viktigaste allt är att fungera som kompis bland jämnåriga. Men nu är det så visade sig av den här djupare psykologiska forskningen att vi är inte designade för att leva i nära umgänge med jämnåriga. Det fungerar inte så. Utan vi behöver veta. Alltså vi behöver tidigt få veta när jag är i en grupp människor. Vem är det som leder den här gruppen? Vi behöver vara i sammanhang där det finns någon som jag vet jag kan knyta an till. Och som tar ansvar för mig. Neufeld talar om att man som förälder eller som lärare ska inta en alfa-position. Jag vet inte om ni har hört det här uttrycket alfahannen. Det kan vara en ledare i en vargflock. Det kanske inte låter så trevligt. Men det tycks finnas någon slags psykologisk, biologisk likhet mellan oss människor och djuren. Att vi behöver få vara i sammanhang där vi hittar någon som är äldre än vi, någon som är ansvarstagande och som framställer sig själv i en alfa-position. Ungefär som Per Anders där, som kommer in i församlingen och säger: kära församling, så roligt att se er. Jag är er pastor och jag talar till er på Guds uppdrag och jag vill finnas här för er. Det är inte psykologiskt skadligt. Det är inte förtryck. Utan det är att skapa en oerhört viktig livsbetingelse för människan. För det är nämligen så. För att vi ska kunna utvecklas som människor. Så behöver vi vara trygga. Alltså vårt nervsystem behöver få vara i ett viloläge. Och det uppstår detta viloläge först när vi hittar en trygg anknytningspunkt. Alltså en människa som vi accepterar som vår ledare, som vi har förtroende för. Normalt sker det i början av livet i föräldrar, mamma och pappa. Som man i bästa fall får ha hos sig länge, men det är ingen självklarhet. Och det är inte en nödvändighet. Utan det kan få vara någon annan. Det kan vara en mormor och farmor som får gå in där. Det kan vara adoptivföräldrar som jag sagt. Men så småningom i framskridande ålder så blir det ju människor utanför familjen. Det kan vara en lärare. Och när man är vuxen så behöver man fortfarande det. Och då kan det vara en präst i en församling som intar den här rollen. Nämligen ett varmhjärtat, uthålligt ansvarstagande. Varför är det här så viktigt? Jo, därför att om man hela tiden ska vara självständig och suverän, så går det åt så mycket kraft till att ta detta ansvar. Att man kan arbeta in i sitt själsliv en diktator. En diktator som man tappar kontroll över. Har ni hört talas om ätstörningar? Det drabbar inte minst unga flickor som tycker att de är för tjocka och som vill bli smala. Och det hjälper inte hur smala de än är, så tycker de ändå att de är för tjocka. Och så ska de ha kontroll över vad de äter, så de äter ingenting. Och så håller de på att tyna bort. Och en del dör av denna anorexia nevrosa, som det heter. Neufelds teori omkring detta, det är att en riskgrupp för detta, jag säger inte att det är i alla fall, men han säger en riskgrupp att hamna i detta, det är unga flickor som växer upp i familjer där föräldrarna inte vågar inta en alfa-position och säger: min kära lilla flicka, nu ska jag ta hand om dig. Och nu ska du göra som mamma och pappa säger och du ska se att det blir så bra. Utan har föräldrar och säger: oj, 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 vad ska vi göra nu? Det här var inte lätt att vara mamma och pappa. Jag gör säkert fel. Och så börjar man ringa till barnavårdsnämnden och man tittar i tidningar. Hur ska jag göra nu? Och så för att inte göra fel med barnet, så låter man barnet bestämma. Man kan låta en treåring, en fyraåring inta alfa-positionen i familjen. Jag kommer ihåg ett av mina barn som sa när hon var liten: jag stämmer. jag stämmer. Och pappa sa, nej, jag bestämmer. Ja, det blev ingen fara med det i alla fall. Jag visade vem det var som bestämde. Men så kan ett litet barn säga. Jag tror hon kanske finns här i närheten. Men om man släpper fram det här barnet att bestämma, att man slänger sig på golvet i snabbköpet, jag ska ha en Coca-Cola, och skriker där, ja, säger mamman, och så får det. Och då tycker man att man är snäll. Men vad som kan hända är att det här lilla barnet växer upp till att bli en diktator över sig själv, som ska ha den här alfapositionen, som ska vara allsmäktig och ha kontroll över allt. Och det är ingen välgärning, det är ingen välsignelse att ha det så. Utan vi är skapade, designade för att leva i en trygg relation till någon som intar en alfaposition, som vi knyter an till i en beroende ställning. Mycket av vår tids tänkande i samhällslivet, i kulturlivet, i kyrkan, i skolan, överallt, är format av en bitter erfarenhet av att föräldrar, makthavare, präster och lärare och politiker har missbrukat sin makt. Det har verkligen hänt. Det har verkligen hänt. Och det är så tragiskt, för att de var satta att vara Guds redskap. Och det har i sin tur format ett sätt att tänka, ideologi, som betecknar varje ledarskap som förtryck. Jag vet inte om ni har hört talas om Karl Marx. Det var en skäggig gubbe i Tyskland som formade hela sin filosofi omkring historien och samhället, att samhället består av förtryckare och förtryckta. Och därför är var och en som intar ett ledarskap ett hot. Och man måste göra revolt, man måste frigöra sig från den som tar det här ansvaret, så att man blir en suverän människa. Man ska göra uppror. Och jag ska inte säga att han har fel i alla stycken. Men det riktigt farliga och det riktigt tragiska, det är när man för in politiken i de nära relationerna. Att man politiserar förhållandet mellan föräldrar och barn, och mellan man och kvinna. Så att man tolkar det psykologiska beroendet och det psykologiska ledarskapet i politiska termer. För då skär man av hjärtats navelsträngar. Och då förkrymps människan i hennes utveckling. Vårt känsloliv, förmågan att kunna gråta och skratta, förmågan att man som, låt oss säga, 12-åring kan säga i klassen, nej, nu blev jag riktigt ledsen. Alltså allt det där hämmas och förstörs. Och framväxer ett släkte av hårdingar, av tuffingar, som gör varandra och sig själva illa. Det här är bakgrunden. Det är den här psykologin som jag ville ta som en utgångspunkt för. Inte att tolka om Bibeln eller frälseshistorien, utan få det bibliska att träda fram och bli bekräftat av modern psykologi. Förstår ni vad jag menar? Alltså jag tror att om vi tittar dels på vad man har upptäckt inom anknytningspsykologi, och ser hur Bibeln är uppbyggd och hela frälseshistorien, så finns det så oerhört tydliga paralleller. Jag brukar ibland rita och berätta, och det kan jag kanske inte riktigt göra här, men då får jag be er att använda er fantasi. Och eftersom jag ser att flera av er har hunnit leva ett tag och kanske inte är skadade av detta, så har ni säkert fått utveckla er psykologi i en trygg anknytning till era föräldrar. Om vi då tänker oss i ett litet rött hjärta, så är det människans hjärta. Och under detta hjärta så har vi ett stort rött hjärta, och det är Guds hjärta. Och då ska det från det lilla röda hjärtat gå inte mindre än 6 stycken navelsträngar. För det finns nämligen i anknytningspsykologin så talar man om 6 olika anknytningar och mellan hjärta och hjärta. Och jag ska kort bara få nämna om detta. Alltså den första anknytningspunkten går genom våra sinnen. Det lilla barnet som i moders famn känner värmen från moders hud, känner igen lukten från henne, känner igen hennes röst, ser sin mor och sin far och känner igen dem. Det är det första sättet att man genom sina sinnen på det viset binds i sitt inre i en förtrolighet, i en igenkännandes glädje. När vi läser i skapelseberättelsen, första Mosebok, så får vi höra bland annat om hur Herren vandrade om aftonen i lustgården. Eller hur? Alltså det betyder ju att den levande guden, och jag antar att det var Jesu Kristi gestalt, gjorde sig synlig för människorna. Så att Adam och Eva hade lärt sig känna igen sin Herre och Gud. Och känna igen Herrens röst och känna igen honom med sina ögon. Det fanns en sådan synlig närhet som främjade den här anknytningen. Så att även om Adam och Eva fick ett stort ansvar att vara förvaltare över allt skapat, så visste de att de inte behövde vara sina egna tyranner. Det fanns någon större än dem som de med öppet hjärta kunde knyta an till, nämligen deras Herre och Gud. Den andra navelsträngen mellan hjärta och hjärta här av de här 6, det kallas för likhet. Att man binds samman av att det finns en likhet mellan barnet och föräldrarna. Och det är ju ibland väldigt viktigt det här att som barn vill man bli lik sina föräldrar. Det kan ju vara olika med det här, hur man ger det rent utseendemässigt. Och det gäller ju inte minst om man skulle vara adopterad. Men vad som är kännetecknande för alla små barn, det är att de börjar imitera sina föräldrar. Det är ju så en viktig förutsättning för talet. Vi lär oss att prata. Vi lär oss att tala genom att imitera. Att imitera. Först gör man samma, försöker man härma ljudet. Och så använder man det ljudet. Och så småningom förstår man att lampa, det är det där. För man hör att föräldrar säger lampa och pekar på det. Men det är inte det första, utan det första är att man bara gör ljudet. Förstår ni? Jag såg här veckan på TV en så här journalfilm från en så här frågesportstävling på 50-talet med Nils-Erik Berns. Och där framträder då en pojke i 12-årsåldern som har vunnit en så här frågesportstävling. Han står där i kostym och skjorta och slips. Och när han svarar på frågorna, det är en liten intervju där. Säger, jo tack farbror, det här har varit mycket intressant och givande för mig, och nu tänker jag gå vidare här i mina studier av det här ämnet och se vad det kan ge. Jag har funnit det synnerligen stimulerande. Det är fullständigt häpnadsväckande. Jag är född 1962 och det började bli väldigt länge sedan, men den här unge mannen var kanske född omkring 1940 eller så. Men vad han ger uttryck för, vad man får på det här tv-klippet, det är en bild av en kultur där det fortfarande fungerade med vuxenanknytningen. Att ett barn lärde sig tala av sina föräldrar. Man kan undersökningsmässigt se att ungdomar och barn har fått ett mycket fattigare språk idag. Varför det? Därför att anknytningskraften riktas från föräldrarna till jämnåriga. Man vill vara lik den man ska knyta an till. Och därför vill man bli lik sina kompisar. Och kompisarna är fullständigt intoleranta. De accepterar inga avvikelser. Flyttar man och börjar en ny skola och talar någon konstig dialekt från Stockholm eller sådär, då är det inte nådigt, utan då är det snabbt anpassa sig och få till det rätta sättet att tala. Alltså likhet är en väldigt viktig del. Och vad står det då i Bibelns början? Gud skapade människan till sin avbild. Till sin avbild skapar han henne. Det är förutsättningen detta för anknytningen mellan människans hjärta och Guds hjärta. Det är i början av själva frälsningshistorien, likheten mellan skaparen och hans barn, som inte handlar i första hand om en yttre likhet utan en inre likhet. Och vi kan läsa frälsningshistorien på det viset. Att denna bild blev förvriden och förstörd genom syndafallet. När människans anknytningskraft missriktades till ormen, så blev det också djävulen som fick prägla människan, och det uppstod en likhet där. Han som splittrar och som slår sönder och lever i uppror mot Gud. Och för att återskapa, återupprätta likheten med sina barn, så blir Gud själv människa. Uppenbarar sig för oss i sin närhet här på jorden. Och i frälsningsverket handlar det ju om att vi ska befrias ifrån det som skiljer oss från Gud. Och att gudslikheten ska återupprättas i människan. Så att anknytningen fullt ut kan fungera. Den tredje, så att säga, navelsträngen där handlar om tillhörighet och lojalitet. Det är någonting som vi längtar efter som barn. Att få höra hemma någonstans. Att få ha en plats där vi känner oss fullständigt hemma och accepterade och har en viktig plats. Ni som har haft syskon när ni växte upp kanske kommer ihåg att de sa till dig, eller du sa till dem, nej, det är min mamma. Det är min mamma. Och så kunde man nästan slåss om platsen där i knä. Det är det viktiga. Att få vara oersättlig någonstans. En absolut tillhörighet. Och det som följer av denna tillhörighet, det är lojalitet. Jo, så här ska man göra, för det har min pappa sagt. Och min pappa, han är faktiskt polis. Eller min mamma, hon säger att det är så här. Det kan man säga på skolan långt upp i klasserna, trots att en stackars mamma eller pappa faktiskt haft fel. Så kan barnen vara obrottsligt lojala mot den här kunskapen som de har fått hemma. Och det är någonting viktigt och dyrt. Nu vet vi att den här tillhörigheten slog sönder. Platsen där hemma drevs människorna bort ifrån, ut ur paradiset i rotlöshet här i världen. Och där blev ju också den här kraften så stark att liksom slåss för sin plats. Så stark att det snart skedde ett brodermord där Kain kände sig mindre hemma i förhållande till Gud än brodern Abel. Men när Gud ska återupprätta gemenskapen med människorna, då framträder Gud i en tydlig alfa-position. Det gör han när han sänder Mose till folket i Egypten. Det gör han på det brinnande berget Sinai, där bergets skalv och åskan dånade och Gud framträdde i makt och härlighet och talade om: jag är din Gud och du är mitt folk. Och där återupprättas en tillhörighet mellan Gud och människor. Och i det sammanhanget så förnyas och föds på nytt lojalitet. Viljan att lyda Gud hålla sig till Guds bud. Ja, vi vet att det inte blev fullkomligt, men det var ett sådant viktigt steg i anknytningen mellan människors hjärta och Guds hjärta som framträdde där. Och än mer när vår frälsare kommer och samlar människor omkring sig och säger: jag är den gode herden. Den som hör min röst och tror på honom som har sänt mig, han kommer inte under någon dom. Han har övergått från döden till livet. Man säger: ingen ska rycka mig den ur min hand. Alltså herden som framträder, som ger en tillhörighet för oss människor. En tillhörighet som också leder till en lojalitet, en vilja att göra som han, att vara nära honom och följa honom i livet. I detta finns ingenting som förtryck. Det handlar inte om att förminska, utan det handlar om att föda fram livet. För vi människor är skapade. Vi är skapade för att leva i anknytningens förhållande till varandra, till våra föräldrar och till den levande Gud. Skapelsen avslutas inte när den kroppsliga navelsträngen skärs av. Den fortsätter i relationer. Jag måste fuska lite här. Titta. Nu är vi framme vid den fjärde navelsträngen här mellan hjärta och hjärta. Och det kallas hos Neufeld för signifikans. Och det ligger nära det andra. Men det betyder att vara viktig. Att vara betydelsefull. Att jag är just den jag är. Även om jag har kamrater och syskon, så är just du viktig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. De orden uttrycker just i frälseshistorien denna väldigt viktiga förutsättning för en djupgående anknytning. Har ni någon gång med era barn tittat i gamla fotoalbum, så kan ni få höra att även om det är flera syskon, så vill det ena barnet, hur gammalt den har blivit, veta: men mamma, vad gjorde jag då? Vad brukade jag leka med? Och vad är det för någonting jag på med där? Alltså man vill vara i en relation där man är så uppmärksammad att det som är personligt för mig är viktigt också för den som har alfaposition, den jag knyter an till, min mamma, pappa. Eller om man träffar någon gammal lärare eller mest. Förstår ni? Att jag är inte utbytbar, utan lilla jag är viktig och unik. Och det här möter vi på ett underbart sätt i Guds rike. Kombinationen av att Gud älskar oss var och en som vi vore den enda, samtidigt som vi får vara delar i Kristi kropp. Men detta att vi i dopet får ett namn inför Gud som gör oss signifikanta, gör oss viktiga. Och i det ligger alltså en skaparkraft. Den femte navelsträngen handlar om känslor av närhet, känslor av ömhet, känslor av kärlek. Det finns ju ingenting som är viktigare för ett barns harmoniska utveckling än att få känna sig förbehållslöst älskade. Vi vet att det är ju detta som Herren hela tiden brottas med. Jag brukar säga lite förenklat i konfirmander och sådär: Gud älskar oss alla, men han tål oss inte. Han är allergisk mot oss. Ni vet, ett litet barn kan ju älska kattungar, men ändå vara allergisk mot dem. Och så är det med oss i synd fallna människan. Att vi stinker av allergogener, sånt som skapar snuva hos Herren, som får honom att i vrede nysa bort oss för syndens. Men så vill inte Herren ha det. Utan i oändlig kärlek så kommer han till oss för att göra oss sådana förlåtna, ångrande, rentvagna, och rättfärdiga i Jesu namn och blod, så att han i sin kärlek kan knyta oss till sig, till sitt hjärta, på ett förbehållslöst sätt. Och i den relationen så helas vi, så skapas vi, så får vi frimodigheten att gå ut i livet som självständiga människor. Det är en pedagog jag känner i Uppsala och som är lärling till Neufeldt. Han berättade, han satt hemma och arbetade vid sin dator. Han höll på att författa någonting och koncentrerade sig. Hans lilla sexåring lekte i rummet intill en stund, men så slutade han och kom till pappa. Pappa, jag vet inte vad jag ska göra. Det är så tråkigt. Och då tog den här mannen, Jonas som han heter, sexåringen, lyfte upp honom, satte honom i sitt knä. Och så skrev han vidare. Och efter ungefär 5 minuter så hoppar sexåringen ner och går iväg och gör någonting. Alltså, ju närmare man kommer sina föräldrar eller kommer Gud, desto längre därifrån kan man gå med ny kraft att skapa och möta människor. Alltså det handlar inte om att bli bunden och hämmad, utan att utifrån den energi som närheten ger få frimodigheten att möta andra. Och då kan man också gå ut och få kompisar och jämnåriga, inte på ett sådant sätt att man blir deras slav, där man till varje pris blir bara lik sina kompisar, blir betydelsefull för dem och är livrädd att skilja ut sig ifrån dem. Utan man kommer som en fri människa som säger, ja, det där vill jag leka, det där vill jag inte göra. Ja, jag vill följa med dig, men dig vill jag inte följa med. Förstår ni? Att man gör självständiga val utifrån tryggheten som man fått hemifrån. Alltså det är en fasansfull verklighet bland många unga människor idag som inte har anknytningen till föräldrar. Som blir slavar, tidigt slavar i kompisgäng. Där det inte finns någon tolerans för att man avviker när det är det sätt att tala, att klä sig, vilken musik man lyssnar på. Och där unga flickor och pojkar för att få bli accepterade låter den här närheten som har med kärlek att göra tidigt sexualiseras. Så att man ställer upp på vad som helst bara för att bli accepterad i gänget. Det är ett mönster som vi ser idag. Vi ska strax avsluta detta, för det här kan jag hålla på med länge. Och den sista, den sjätte navelsträngen där, kan man kalla det, handlar om att vara sedd. Att någon utanför mig känner mig, förstår mig, ser också mina svagheter och dåliga sidor, men inte förkastar mig ändå, utan ändå acceptera mig. Det är en oerhört viktig sak för att få bli trygg som människa och utvecklas som människa, att få leva i en sån relation. Sådana relationer finns i trygga och goda familjer, och en sådan relation präglad av sanning och nåd finns i relationen till vår frälsare. Det står ju så. Och han var full av nåd och sanning. Det vill säga, han ser klart vad som finns i dig och mig, men han innesluter oss ändå i sin stora och förlåtande kärlek. Det finns ett svårt ord i Bibeln. Ett ord som har lett till mycket, mycket kritik och till mycket omprövning av teologin. Och det är ordet underordning, subordination, som det heter på latin och andra språk. Och det handlar om människans underordning under Gud. Det handlar om barns underordning av sina föräldrar. Det handlar om kvinnors underordning under män. Jag tror att det här begreppet, om vi inte tolkar det så att säga utifrån marxistisk makttänkande, utan tolkar det tvärtom i enlighet med anknytningspsykologi, så kan det bli till någonting väldigt gott. Att vi för varandra kan inta den rollen, har den kallelse från Gud att inta en alfa-position. Inte av själviska skäl. Inte för att förtrycka och göra illa, utan för att ge den tryggheten där någon annan kan få växa till som människa. I den befriade känslan av här finns det någon som jag kan lita på. Någon som är beredd att ta ansvar för mig. Någon som älskar mig. Och där ska vi påminna oss just när det gäller det känsligaste av allt i Sverige, relation man och kvinna. Att där står det underordna i varandra. Alltså där tror jag inom ramen för ett äktenskap, där måste man kunna räkna med att man i livets olika skiften kan knyta an till varandra som man och kvinna. Jag är glad att jag är på benen än. Jag har varit sjuk sedan i början på januari och känt mig ganska hjälplös ibland för att jag har en hjärninflammation som har varit väldigt plågsam. Och det har ju varit en oerhörd tillgång för mig att knyta an till min kära hustru som tar hand om mig tålmodigt och omsorgsfullt och skickligt. Och så kan det finnas stunder kanske när hon kan vara ledsen och känna sig stressad. Och då ska inte jag vara ett hjälplöst barn hela tiden. Utan någon gång i månaden så kan jag ju kanske försöka höja mig upp till att vara en man som kan ge någon slags trygghet. Förstår ni? Men att man på det viset kan liksom växeldra åt varandra. Och så är det här ett mönster hela tillvaron. Det står om att Kristus själv, sonen, underordnar sig fadern till slut. Att också han, sonen, får leva i den relation till den himmelske fadern. Och där får uppleva detta att vara älskad och få, så att säga, bli sig själv med bibehållen, så att säga, bibehållna morötter och pappband, bibehållna hjärtats navelsträngar till fadern. Och så är det min förhoppning att allt här i världen går inte åt skogen. Alltså det är inte så med allting att det blir värre och värre. Mycket är så. Men om Gud ger oss nåden så kan vi få uppleva också tider av tillfrisknande. Och då skulle jag vilja säga att det är få saker som har gett mig sånt hopp om ett slags tillfrisknande i samhället som det här tänkandet med anknytningspsykologi. För där blottläggs, så att säga, några nervtrådar i det mänskliga som också är tillgängliga för mänsklig forskning och vetenskap, som är fullständigt kompatibelt, stämmer fullständigt med det vi möter i Guds ord. Med det har jag använt mycket av ert tålamod denna söndag och tackar för er uppmärksamhet.